Bibeln säger så här i Jakobsbrevet att närma dig Gud så ska han närma sig dig. Och jag upplevde det nu när vi sjöng den här sången, att jag tycker att jag ska sjunga den här bryggan en gång till. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek. Och när vi sjunger den så finns det tillfälle för dig att få i ditt hjärta få ta ett steg närmare Gud. Jag vet inte vad det innebär för din del. Kanske är det ditt första steg närmare Gud och säga okej, Gud, om du finns så visa dig för mig. Kanske finns det ett område i ditt liv som du inte har gett till honom. Kanske finns det ett område där du behöver lita på honom. Men i ditt hjärta så får vi ta ett steg närmare Gud, och då kommer han också och möter oss. Herre, tack för den du är för oss. Tack att du är klippan som vi får bygga våra liv på. Tack att din kärlek är grunden för hela våra liv, Herre. Allt vi är har sin grund i din kärlek, i det du har gjort för oss. Tack Jesus att du har gett allt för oss, att vi får gensvara på den kärleken den här dagen och söka dig, fästa vår blick på dig och närma oss dig. Jesus, vi älskar dig. Vi vill ha mer av dig, Jesus. Vi vill komma närmare dig. Tack Jesus. Så gott att se er allihopa. Robin heter jag, för er som inte känner mig, och jag är pastor i den här kyrkan. Och jag ska säga er från hjärtat att jag är faktiskt väldigt tacksam och glad och till och med stolt att få vara pastor i den här församlingen. Jag tänker ofta på det. Att jag tycker verkligen att det här är en sån fantastisk församling, och den värmen som finns här, den genuina längtan efter mer av Gud och längtan att få göra skillnad för Gud i vår stad berör mig ofta. Men så kommer det dagar då man är lite så här extra stolt över vår församling. Och igår var en sån dag när vi hade den här julkonserten. Ni kanske ser att det är lite Winter Wonderland här uppe. Och igår så var det många människor som var här från tidig morgon till sen kväll för att göra den här dagen möjlig. Allt ifrån café till att bygga upp den här scenen och dekorera hela kyrkan, och musiker och tekniker och allt möjligt. Och alla som bjöd med sina vänner. Och vi fyllde den här kyrkan igår. Jag tror vi på två tillfällen var vi säkert omkring 200 människor. Många som inte alltid kommer till den här kyrkan, så fick komma och ta emot julens budskap. Det var en fantastisk dag och en helt makalöst bra konsert också, verkligen. Vilka duktiga musiker vi har. Jag tycker verkligen att vi kan ge en applåd till alla som var med och gjorde den här dagen igår. En del av dem är kanske inte här idag utan är hemma och pustar ut efter en lång dag igår. Men så fantastiskt. Tack verkligen alla ni som var med och gjorde det möjligt. Det var ett sånt fantastiskt exempel på församling. Ni vet, jag pratar ofta om hur jag älskar församlingen. Att vi är så många olika människor med olika gåvor, olika egenskaper och förutsättningar. Men när vi alla hjälps åt, alla gör sin del och låter Gud använda oss, så är det så fantastiskt vad vi kan göra tillsammans. Det är häftigt. Visst är det? Och det tyckte jag verkligen igår. Okej. Men i så många av er vet så har vi den här hösten haft en predikoserie som vi har kallat Vart är vi på väg? 8 söndagar om den församling vi vill vara. Och det har vi därför att vi tror på framtiden. Vi tror på det Gud gör i den här församlingen. Vi tror på det Gud gör i Kungsbacka och i Sverige. Och vi tror att han har påbörjat någonting gott här ibland oss. Och Bibeln säger att det Gud påbörjar, det ska han också fullborda. Och därför tror vi att vi står inför en spännande tid. Både som individer som följer Jesus i den här tiden, men också som församling. Vi tror att många människor ska få lära känna Jesus i Kungsbacka. Och vi ser det redan att fler och fler människor hittar hit till vår gemenskap. Och det är vi så glada för. Men vi tror också att det bara är början på det Gud gör. För han älskar varje människa. Han har ett ärende till varje person i Kungsbacka kommun. Och därför så blickar vi mot framtiden. Och vi gör det utifrån utgångspunkten: vilken församling vill vi vara? Vilka människor vill vi vara? Jag tror att Gud har börjat ett gott verk i var och en av oss. Och han vill fullborda det han har börjat. Därför talar vi om vilka värderingar vill vi ska få prägla våra liv och känneteckna vår gemenskap. Vad ska liksom vara kulturen som liksom sitter i väggarna. Ni vet det som bara slår emot den när man kommer in i ett sammanhang. Det som kännetecknar vår gemenskap, det är det vi lyfter den här hösten. Det som kännetecknar, eller vi i alla fall vill, önskar att det skulle få känneteckna oss, våra liv och vår gemenskap. Och nu är det ju några veckor sedan vi hade den här serien. Det har varit lite annat emellan med första advent och julfester och annat. Så jag tänkte fiska upp ett minne lite om vad vi har talat om tidigare. Och det här är alltså del 7 av 8. Sista delen kommer nästa söndag. Men vi har talat om, nu vet jag inte hur bra det syns, men jag kan läsa för er. Att vi började med att säga att vi vill vara en församling med Jesus i centrum. Han är hörnstenen i våra liv, den viktigaste stenen som allting annat utgår ifrån. Och min önskan för vår församling är att det skulle få känneteckna oss mer än någonting annat. Att Pingstkyrkan, ja, men det är väl de som älskar Jesus. Vi älskar Jesus. Vi slutar aldrig prata om Jesus. Han är centrum. Han är hörnstenen. Och vi vill vara en välkomnande gemenskap där alla behövs. Och en församling byggd på Guds ord, glömde jag säga. Vi älskar Bibeln. Vi älskar Bibeln. Vi bygger våra liv på den. Vi tror på Bibeln. Vi läser den. Och låter den vara viktig i våra liv. En välkomnande gemenskap, som sagt, där alla behövs. Där alla behövs. En bedjande församling där den heliga ande trivs. Jag är glad för det Gud gör ibland oss. Jag upplever att han väcker bönen i oss. Vi är många som upplever. Vi har haft böneskola under hösten och märker hur Gud väcker någonting i oss. Att få söka honom, att få be. Och det tror jag är väldigt bra och väldigt viktigt. En församling med hjärta för Kungsbacka som brinner för vår stad. Att det ska gå bra för staden. Och som brinner för människor som kanske på olika sätt kämpar och har det svårt. Som bryr sig och tar hand om människor. Den som är svag eller utsatt. Och en växtplats där människor får blomma ut som Gud har tänkt. Gud har en plan för var och en av oss. Han har en kallelse för var och en av oss. Och vi önskar att det ska vara ett växthus där vi alla får växa in i det som Gud har tänkt för våra liv. Och det innebär ju också att vi får vara en plats där vi ger varandra utrymme att växa. Tillåtelse att växa. Där vi tror på varandra, hejar på varandra. Och där man faktiskt får lov att prova på och kanske till och med göra fel någon gång ibland. För att vi är här för att vi inte är framme utan vi är på väg någonstans. Och det här är en plats där vi önskar att vi alla ska få växa in i det Gud har tänkt. Låter ganska bra, va? Låter det som en församling som kan vara kul att vara med i? Ledande fråga, jag vet. Ja, ni är ju här i alla fall, så att, vad ska ni säga? Hörrni, vi ska gå in på del 7 och Ann har redan skvallrat om vad det handlar om idag. Vi vill vara en församling med fokus på uppdraget. Och det vi menar med uppdraget, det ska vi läsa ifrån Matteus 28. När Jesus ger sina lärjungar ett uppdrag. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är det uppdraget som Jesus ger sina lärjungar, att gå ut i hela världen till alla människor och berätta om vem Jesus är, vad han har gjort, både i ord och handlingar, och låta alla människor få lära känna honom. Och det här uppdraget är ju uppdelat i ett antal olika delar. Det börjar med att vi ska gå ut. Det är någonting aktivt. Det handlar inte om att vi ska sitta och vänta på att människor ska komma till oss, utan vi har fått ett uppdrag att gå ut, att vara aktiva. Det är inte ett uppdrag vi kan uppfylla genom att vara passiva, utan det handlar om att ta ett steg, kanske ut ur vår bekvämlighet, kanske ut i det okända, att möta människor där människor är. Och så står det att vi ska göra alla folk till lärjungar, att berätta för människor om vem Jesus är, vad han har gjort och hjälpa människor att hitta en egen relation till Gud. Och det gäller alla människor i hela den här världen, i alla länder, från alla olika folkslag. Och så ska vi döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet är också en central del av det vi gör, håller på med i den här kyrkan. En central del av vårt uppdrag som vi har fått. I dopet där vi får begrava det som kanske har varit innan. Vi får lämna det gamla livet bakom oss och påbörja ett ny vandring med Jesus. Och vi har ju en dopgrav här under parkbänken. Och vi ska använda den I början av januari kommer vi ha dop nästa gång. Och är det så att du inte är döpt och vill bli döpt, så kontakta någon av oss pastorer så får du vara med och bli döpt då den 5 januari, tror jag att det är. Och så står det att vi ska lära dem att hålla allt som Jesus befallt i sitt ord. Det är viktigt och centralt att vi lär oss att leva på det liv som Jesus, leva livet på det sätt som Jesus har sagt. Att vi lär oss att leva och bli lika Jesus. Det är viktigt. Men jag tror också att i det här finns någon slags ordning, en följd i de här texterna, tror jag. Att, för ibland kan vi tänka så här att innan jag kan liksom riktigt känna mig hemma i en församling och höra hemma i en församling, så måste jag ha gjort upp med allt i mitt liv. Jag måste vara fri från alla beroenden jag kanske haft och ingenting som inte från Gud får finnas i mitt liv, och då kan jag liksom vara en i gänget. Men ordningen här är ju att först att komma till tro på Jesus, bli döpt, bli del av en gemenskap, och sen att få lära sig att hålla allt som Jesus har befallt. Och det är ett livslångt lärande, min vän, att bli mer lik Jesus. Där är vi fortfarande på väg. Och det tror jag är viktigt, att vi kommer ihåg den ordningen. Och så tycker jag att det är så gott att det här uppdraget börjar och slutar med Gud. Visst är det? Börja med att Jesus säger: jag har fått all makt i himmel och på jorden. Jag har vunnit fullkomlig seger. Jag har besegrat döden och ondskan. För mig är allting möjligt. Ingenting omöjligt för Gud. Det är liksom starten, utgångspunkten för det här uppdraget. Och det slutar med löftet: och ser jag med er alla dagar till tidens slut. Det här är inte ett uppdrag som du och jag ska försöka göra i vår egen kraft och liksom anstränga oss och försöka, utan vi får göra våran del. Vi har en del att göra, men när vi gör våran del så har han lovat att vara med oss och göra det som bara han kan göra i sin makt. Låter ganska bra, va? Och detta är ett uppdrag som Jesus ger sina lärjungar. Och jag kan inte läsa det på annat sätt än att han ger det till alla sina lärjungar. Så om man är en kristen, om man är en lärjunge till Jesus, så här är det ett uppdrag som vi har fått. Det är inte ett uppdrag som bara ges till den som kanske betecknar sig själv som evangelist. Det är inte ett uppdrag som bara ges till den som är utåtriktad och extrovert social, utan det är ett uppdrag som ges till alla Jesu lärjungar. Och bakgrunden till det här uppdraget, att det ges, är Guds kärlek. Att han älskar. Johannes 3:16, jag läste det igår också på Pure-konserten, säger att Gud älskade världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Själva liksom bakgrunden till att Jesus kom till jorden, att han valde att bli människa, det som julen handlar om, att Gud kommer oss till mötes, Gud kliver ner och blir människa för att bära vår smärta, bära vår skuld, vår skam på sitt kors. Allt det bottnar i, hela evangeliet bottnar i att Gud älskar. Han älskar världen han skapat, han älskar varje människa på det här jordklotet. Det är grunden och utgångspunkten också till att vi ges det här uppdraget. Och jag kom att tänka på, när jag förberedde det här också, på första Timoteusbrevet. Där det står så här, jag läser lite innan här för att det inte bara ska bli ryckt i sitt sammanhang. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Alltså, Guds hjärta längtar efter varje människa i den här världen. Tänk på det för en stund. Hans hjärta känner varenda person. Är vi snart 10? Nej, hur många miljarder människor är vi på jorden? Vi är 10 miljoner i Sverige, men hur många? Vi är 6 miljarder människor på jorden. Ja, det spelar ingen roll. Det är många människor. Och hans hjärta längtar efter varje person. Dina arbetskamrater, din granne, dina vänner, även de som du kanske inte ens tycker om. Guds hjärta längtar efter varje person. De människor du bara möter, delar luft med på pendeltåget eller de i din klass. Hans hjärta längtar efter varje person intensivt. Och jag önskar, jag tror att det skulle behöva få drabba oss ännu mer. Att varje människa vi kan se omkring oss är känd av Gud, älskad av honom och sökt av honom. Det är så lätt, och jag vet själv hur lätt det är, att man får på sig några skygglappar. Man är på väg någonstans och man är så uppe i sitt och det man håller på med. Och man kan vara så upptagen till och med av kristna saker, att förbereda en predikan och sånt liksom, att man glömmer bort att det handlar om människor omkring oss, att Gud älskar varje människa. Ibland tror jag att vi skulle få drabbas av det. Att varje människa jag möter är älskad av Gud. Han längtar efter var och en. Och vi vill vara en församling där detta är vårt fokus. Vi vill vara en församling där det här är vad vi handlar om. Att fler ska få lära känna Jesus. Det är det som gör att vi går upp på morgonen och äter vår frukost. Det är det vi lever för och brinner för. Det är det som gör att vi är här och kokar kaffe eller vad vi än gör. För att vi längtar, vi brinner för att människor ska få lära känna Jesus. Församlingen är en av få, tror jag, organisationer eller grupper i vårt samhälle som inte är till för sig själva, utan som faktiskt är till för de som inte är med. Det är ju så. Vi är ju till för de som inte är med i den här kyrkan. Ingenting vi gör vi för att vi ska ha det trevligt och mysigt. Utan det vi gör vi ju för att fler människor ska få lära känna Jesus. Och jag tror att det skulle behöva vara faktiskt också en måttstock för det vi gör också som församling. Att tror vi att det här också kan leda till att fler får lära känna Jesus? Tror vi inte det, så kanske att det är något annat vi ska göra då. Vi är en grupp, en församling som finns till inte för oss själva utan för människor som inte är här. Och det här uppdraget som Jesus har gett oss, det har faktiskt också en ganska djup och allvarlig bottenklang också. Det finns ett allvar i detta. Jag tänkte att vi skulle läsa igen det kända versen Johannes 3:16, men läsa verserna som kommer efter också. Står det så här: Gud älskade världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Guds hjärta är att varje person ska få lära känna honom, ska få bli frälst och räddad, att ingen ska gå förlorad utan att vi alla ska få evigt liv. Det är hans hjärta. Jesus föddes inte i Betlehem för att han skulle kunna komma med pekpinnar till oss om vad som är rätt och fel, utan Jesus föddes i Betlehem för att han skulle ge liv, evigt liv, komma med räddning, komma med hopp. Det var tanken. Men vi förstår av texten att det faktiskt finns en dubbel utgång. Det finns en räddning. Man kan bli räddad till evigt liv, och det sker genom Jesus, genom tro på Jesus. Men vi förstår av textens sammanhang att det är inte så att alla blir räddade, utan det finns en dubbel utgång. Det finns en himmel och ett helvete. Jag tror att det är vad Bibeln lär. Och exakt hur det är där, det vet vi inte i detalj. Bibeln säger inte så mycket om hur det är i himlen och ännu mindre om hur det är i helvetet. Och vem som hamnar där är absolut inte din eller min uppgift att avgöra eller försöka gissa oss till. Men vi vet att det finns frälsning i hans namn. Och det innebär ju faktiskt, det blir lite tyst här, mycket. Men det innebär ju faktiskt att det här uppdraget är ganska viktigt. Det spelar roll hur du och jag lever ut det här uppdraget. Det spelar roll. Det spelar roll om vi berättar för människor vi möter om vem Jesus är eller inte. Det spelar roll. Och ibland så tror jag att det här allvaret också skulle behöva få drabba dig och mig lite grann. För det är så lätt att vi tvekar, att vi inte vill berätta om Jesus, för tänk om de tycker jag är konstig, tänk om de skrattar åt mig, tänk om det blir konstig stämning runt fikabordet om jag pratar om Jesus. Men när jag tror att när vi har det här perspektivet av evigheten, så så spelar min bekvämlighet och stämningen kanske inte lika stor roll. Man får tala sanning i kyrkan också, eller hur? Ja. Min pappa är nybliven pensionär och han är med i församlingsledningen i församlingen där mina föräldrar är med. Och ibland så där så predikar han i sin hemförsamling. Och han har under hösten gått en onlinekurs, en predikokurs på nätet. Och i den här kursen så fick han en läxa för några veckor sedan. Och läxan var att han skulle ta en fika med en vän och berätta, förklara evangeliet för den här personen som då inte skulle vara troende. Fick han en läxa. Och han funderade och frågade Gud, vem ska jag fråga? Och han kom att tänka på en gammal arbetskamrat han haft tidigare och hörde av sig till den här arbetskamraten och sa, hej, det var ett tag som vi såg, skulle vara roligt att träffas, kanske ta en fika. Och jag har fått en läxa i en kurs jag går att jag ska förklara evangeliet för någon som inte går till kyrkan. Så kanske vi kunde passa på att göra det samtidigt. Och så blev det, de tog den här fikan och min pappa fick förklara evangeliet för den här arbetskamraten. Och det visar sig att han har en bakgrund i kyrkan. Det visste inte pappa om, men han hade en bakgrund i kyrkan när han var tonåring. Fanns med i en ungdomsgrupp och hade gjort erfarenheter av Jesus när han var ung. Men kommit ifrån det där. Och den här fikan slutade med att min pappa fick leda den här mannen till tro på Jesus. Visst är det fantastiskt? Vad en läxa kan göra. Men det där tog tag i mig och jag tänkte, tänk vad som kan hända när vi tar ett steg ut ur vår bekvämlighetszon. För det var det också för min pappa. Det var ett steg ut ur det som kändes bekvämt och naturligt. Men när vi gör det så kan vad som helst hända. Och sen dess har jag tänkt mycket på det att vi måste våga fråga människor. Det skadar inte att fråga, bara om man hör någon som kanske beklagar sig att man har ont någonstans. Ja, men om du vill kan jag be för dig. Eller våga fråga, har du hört om Jesus? Vet du vad det är jag tror på? Vill du ha det? Vill du lära känna Jesus? Jag tror vi skulle bli förvånade hur många människor omkring oss som faktiskt har ett öppet hjärta. Människor längtar efter Jesus. Människor längtar efter sann frid. Vi märker det när vi är ute på outreach på lördagskvällarna. Det finns en sån öppenhet, det finns en sån längtan. Och varje gång jag frågar någon, så här, du har haft ett samtal och säger, du, innan du går, kan inte jag bara få be för dig och välsigna dig? Nästan aldrig får jag ett nej på den frågan, utan jag får nästan alltid lägga händerna på och be en bön för den personen. Och det som händer efteråt är att man märker att någonting händer. Åh, tack. Tack, säger de. Ofta får jag en kram. Tack för att du bad. Det finns verkligen en sån öppenhet bland människor. Nu ska jag säga något viktigt. Är ni med? Det här uppdraget, som jag sa, det gäller alla lärjungar. Oavsett hur vi är som personer, så är det ett uppdrag vi alla har fått. Men det betyder inte att vi alla måste göra det på exakt samma sätt. Ibland så kan vi tänka att det enda sättet att vittna om Jesus, att utföra det här uppdraget på, är att vara med på outreach på lördagnätter. Och om jag inte är kvällsmänniska så är det kört. Men det är inte sant. Det finns så många sätt att göra detta på. Att man är på outreach är jättebra och det är ett sätt. Men Gud vill använda dig. Han vill använda dig som den du är, där du finns i de sammanhang du är, med dina bekantskapskretsar och din personlighet, dina intressen, din humor, din historia. Den som är du vill han använda. Det finns inte en evangelistmall att försöka passa in i, utan han vill använda dig, den du är. Hör ni det? Det är jätteviktigt. Du behöver inte bli någon annan för att kunna vara ett vittne för Jesus. Han vill använda dig, den du är, där du är. Jag tycker det är så underbart. Ann-Marie, får jag nämna dig som ett exempel? Hon nickar här. Ann-Marie och Kurt-Erik bor på ett boende här nere. Trygghetsboende säger man, va? Här nere. Och förra julen så frågade Ann-Marie om inte hon kunde få hålla en samling på julafton och läste julevangeliet för de andra som bodde där. Och har också nu under hösten, du fick ju vittna här för några veckor sedan, vittna om vad Gud har gjort i dig under hösten här och Fick också ett tillfälle på en samling för inte så länge sedan att få dela det också med sina grannar på det här trygghetsboendet. Jag tycker det är så fantastiskt att där vi är, bland de vi bor med, så får vi vara ett vittne. Och visst är det så att du ska läsa julevangeliet också nu den här julafton. Det är fantastiskt det som du gör där. Och där vi är får vi vara använda av Gud. Ta de tillfällen vi får. Be Gud om tillfällen. Förra helgen så nåddes vi av beskedet att Reinhard Bonke flyttat hem till Herren. Jag vet inte om ni alla vet vem Reinhard Bonke var, men han var en evangelist som tjänade Gud som predikant i ungefär 60 års tid och framförallt som missionär i Afrika. Och han sägs ha lett miljontals människor till tro genom under sin tid i sin tjänst. Varit enormt använd av Gud. Och det är ett tillfälle, tycker jag, när en sån man går ur tiden att reflektera över vad en person kan betyda. Och Reinhard Bonke var i Sverige för några år sedan och blev intervjuad i Världen idag. Och då fick han bland annat frågan om det här. Men Reinhard, du måste väl ändå vara liksom, du måste väl känna att du har varit särskilt utvald av Gud till det här. Och han svarade att nej, det här med att det finns liksom någon super evangelister eller någon som har extra det här. Det finns inga superevangelister, säger han. Det är bara nonsens. Så fortsätter han säga att det som kommer förvandla världen är om vi alla får upp ögonen för hur mycket Gud älskar de människor omkring oss och övervinner vår rädsla att vara ett vittne där vi är. Och jag tror och hoppas att Gud kommer resa upp nya Reinhard Bonkes och nya Billy Graham som kommer vinna skarorna för Gud. Jag hoppas verkligen det, jag tror det. Men det jag tror skulle betyda ännu mer och kanske också glädja Guds hjärta ännu mer är om allt Guds folk skulle komma i funktion att vara ett ljus för honom där vi är, där vi finns. Det tror jag skulle betyda ännu mer att få ta den stafettpinnen. Att vi kanske inte kan åka till Afrika och leda miljontals i tro, men jag kan ta stafettpinnen att där jag är, där jag finns, vara en del av det som vi gör som Kristi kropp. För Gud vill använda dig. Han vill det. Och tänk att få vara använda av Gud. Det är det största man kan vara med om. Att få vara med och vara en del av någon annan människas väg till Jesus. Det är det bästa man kan få uppleva. Det finns inget som slår det. Tycker jag i alla fall. Och vi går snart in i ett nytt år. Och jag tänkte så här. Tänk om 2020 skulle vara det året där du också får vara använd av Gud på det här sättet. Där du fick ställa dig till hans förfogande att vara ett ljus där du är, ett vittne där du är. Där du vågar fråga någon, vill att jag ska be för dig? Vill du veta vad det är jag tror på? Och vi ska få lyssna till en sång alldeles strax här. Jag tänkte så här att under den här sången, under resten av mötet, så tror jag att den helige ande vill påminna oss om personer vi har omkring oss. Som han på ett särskilt sätt vill lyfta fram för dig. Att det här är en person som du kan be lite extra för. Och vara redo när det tillfället ges att få dela tron med. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig inför det år som ligger framför. Att fråga den helige ande nu under det här mötet. Herre, är det någon särskild som du vill att jag ska be för varje dag under det här året som kommer och söka tillfället att få vittna för? Jesus, jag tackar dig för att du är klippan i våra liv. Tackar för allt som vi har fått ta emot av dig. Tack för din nåd, tack för din kärlek, tack att vi får tillhöra dig. Och Herre, du har sagt att ge som gåva det ni har fått som gåva. Och vi tackar dig för det, den gåva du gett oss av liv och frälsning, frihet. Och vi önskar att vi skulle få med och ge den gåvan vidare till fler, Herre. Vi ber att du skulle använda oss under det år som ligger framför. Att vi får vara i tjänst för dig där vi finns. Kom helige ande. Tack Jesus. Vi inbjuder dig helige ande att lägga människor som vi har omkring oss på våra hjärtan. Att visa som det är någon särskild som du vill lägga på vårt hjärta, Herre. Så ger vi dig tillåtelse att göra det. Jesu namn. Amen.